Du lyssnar på Dirty Jane, en podcast från dokumentärappen Nodio. Ladda ner och lyssna idag.
Du lyssnar på en Nodio-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nodio Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ska vi kolla på den här flashbacktråden? Ska jag söka på ett av alla hennes namn? Den börjar alltså, men det här förstår inte jag.
I förra avsnittet berättade min kollega John om Kiki och Monikas syster Katja som levde ett lyckligt liv tillsammans med sambon Fia. Men som kom att vändas upp och ner när Fia plötsligt insjuknade och det skulle visa sig vara döende i cancer. Under Fias sista år vid livet så gifte de sig.
Fia ville ju Katja väl och hon ville ju planera in så att Katja inte bara blir lämnad med allting. Du ska kunna leva ett gott liv, som hon uttryckte sig.
En tid senare träffar Katja en ny kvinna. Vi kallar henne för Jane. En förtrollande person som tar med Katja på känslomässigt äventyr. Systrarna anade oråd och hittade en tråd på Flashback som handlade uteslutande om Jane. Vi ska börja där vi slutade i förra avsnittet. Där jag, som heter Kalle, tillsammans med John, går igenom flashbacktråden. Ni lyssnar på Dirty Jane, avsnitt 2. Bedragerskan. Producerad av Arabitone för Nodio. Vi vill varna för att avsnittet innehåller beskrivningar och teman som kan upplevas obehagliga.
Monika har oro för sin lilla systers nya flickvän, går in på Flashback och hittar det här. Mm. Ja, här är tråden.
Flashback-tråden består av 72 sidor och drygt 1300 inlägg. Det är omfattande för en person som inte är offentlig. Det ska visa sig finnas ett stort intresse för Jane och för olika, mindre smickrande handlingar hon utfört. Först studsar vi på något som vi visserligen känt till sedan tidigare, men aldrig fått någon riktig klarhet i.
Ja, men bara det faktum att hon har så många olika namn är ju spännande.
Ja, här, 2017, det här är liksom något år senare, så någon som skriver då. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Systrarna har tidigare berättat att Jane bytt namn vid flera tillfällen. Och att de dessutom har skyddad identitet.
Välkommen till skatteupplysningen, du pratar med Greta.
Vi ringer till Skatteverket för att se om det går att kartlägga hennes namnbyten. Det visar sig att det går via Janes personnummer, trots den påstådda skyddad identiteten.
Ja, men precis. Vi kan ju börja med efternamn här då. Det är att ursprungliga namnet är det vid födseln. Sen så är det bytet till. Det var 2005-02-19. Sen så är det bytet till. Och från det tillbaka till. Och sen är det då byte till.
9 namnbyten räknar vi till. Men det är också bara efternamnen.
Och om vi då går över till förnamnen. Ska vi se här. Då är
9 gånger har Jane även bytt förnamn. Och de har inte alltid sammanfallit med byte av efternamn. Det är klart att det kan finnas flera mer eller mindre naturliga förklaringar till ett eller flera namnbyten. Men det är information som vi förstår ur ett speciellt ljus när vi går igenom flashbacktråden. Vi ska tillbaka till allra första inlägget.
Det första är från 2015, juli.
Det är någon som heter Biffig.
Han har sedan 2006 hårt arbetat med att bedra människor. Både privatpersoner och företag.
Det ska handla om drygt 200 000 kronor. Det står om en iPad som Jane ska ha sålt till en privatperson men inte levererat. Och att hon har tagit lån i någon annans namn. I tråden skrivs det också om att Jane har domar på sig.
Nu är hon dömd till fängelse i 9 månader. När tingsrätten i Stockholm äntligen satt ner foten och tagit hennes brott på allvar.
Vi beställer ut domen. Den är från 2016. Och visst bekräftas det som stått på Flashback där. Det är en ihopslagning av fall som gjorts till ett gemensamt ärende där Jane utsatt flertalet personer och företag för bedrägerier. Det är inte så mycket summorna vi reagerar på som andra aspekter av brotten. Tillvägagångssätten till exempel. Ett av fallen rör ett bedrägeri mot Elgiganten. Enligt vad som går att läsa i domen har Jane besökt en butik och iförd ambulanskläder påstått sig vara läkare och därför att hämta ut elektroniska produkter för ett sjukhusräkning. Ett annat fall där tillvägagångssättet var märkligt rör också ett elektronikföretag, ett mindre IT-bolag där Jane försökt köpa datorer.
Ja, men tjena Kalle, det var Olof här.
Tjena Olof.
Vänta, jag ska bara röra mig ut från lite stök.
Olof var den som tog emot beställningen.
När det här var aktuellt 2014 var jag väl. Det kom beställningar på grejer från den här kvinnan då. Hon ringde upp via texttelefoni minst 2 gånger.
Texttelefoni, jag vet inte ens vad det är. Det är alltså man skriver text och så ringer... Eller...
Ja, men det är folk som är döva eller stumma. Kan jag använda sig av texttelefonitjänst för att få någon som ringer upp och sköter ärenden åt dem. Varför gör man det liksom?
Ja.
Vill hon inte att man skulle höra hennes röst? Trodde hon att hon kanske inte skulle kunna hålla masken? Det kan man ju spekulera om. Men jag tror att det är nog det enda bedrägeriförsöket som jag har råkat ut för där man ringde in via texttelefoni. Mm.
Enligt Olofs vittnesmål ska alltså Jane ha använt en tjänst för dövstumma. Det är oklart varför. Men vad som går att säga kring de bedrägerier som Jane dömts för är att det finns en systematik kring dem. Framförallt är de smarta och finurliga i sitt sätt att luras på. Det får både mig och John att tänka på filmen Catch Me If You Can. Där Leonardo DiCaprio porträtterar ett verkligt fall om man, Frank Abagnale, och hur han på listiga sätt lurade till sig olika förmåner genom att låtsas vara personer han inte var. Det började med förfalskning av amerikanska bankchecker till faktiska yrkesroller som flygkapten och läkare. Och likheterna till filmen ska bli ännu mer tydliga desto mer vi läser i Flashback-tråden.
Vi får gå igenom de där domarna.
Men du John,
mm?
Det här är ju konstigt alltså. Här skriver en person 2016, november. Jag vet att hon under en tid utgav sig för att vara psykolog. Hade lagt upp en hemsida med telefonnummer och allt. Hon hade lagt ner mycket tid på den sidan. Det kunde man se. Men problemet är att hon inte är psykolog. Alltså det finns ju flera exempel här på att hon verkar låtsas vara personer och liksom yrken som hon inte är.
I Flashback-tråden hittar vi bland annat berättelser om att hon har arbetat som undersköterska på SÖS, vaccinatör på KRY och ambulanssjukvårdare. Ofta handlar det alltså om tjänster inom vården.
I november förra året, skriver Toxic Lady, började en undersköterska hos oss. Och jag och många med mig fick dåliga vibbar, av dels på grund av inkompetens och konstattityd. Hon var obehaglig, men kollegor till mig säger att hon inte ens kunde de enklaste sakerna, som att koppla ett EKG, ta blodprover, ta korrekta parametrar och ville vara med om alla coola saker som hon inte hade kompetens för som ny undersköterska på avdelningen.
Vi måste naturligtvis förhålla oss skeptiskt till källan här. Vi pratar om flashback. Men det är anmärkningsvärt hur välbeskrivna och nyanserade historierna är. Vi hittar spår i tråden som också leder oss till personer som kan intyga om Janes försök att ta anställning på arbetsplatser utan behörighet.
Det var i samband med att en chef i vår organisation kontaktade mig. Hon höll på med en rekryteringsprocess.
Anna arbetade då som HR-chef i en kommun i Skåne. Hon berättar hur en chefskollega hade genomfört flera intervjuer med Jane och var på väg att anställa henne till ett socialkontor. Men då fick kollegan ett märkligt samtal från en okänd person.
Hon blev varnad för att den här personen Jane då inte var vad hon utgav sig för att vara och att hon skulle kolla upp henne och att det fanns mycket information på nätet.
Varningen ledde till en närmare granskning av Janes bakgrund och påstådda behörighet som socionom.
Jag tog hand om att prata med Uppsala universitet där Jane hade presenterat ett examensbevis ifrån. Och de hörde av sig jättesnabbt på mitt mejl och sa med en gång att det här låter jättekonstigt, så här ser inte våra examensbevis ut. Så att den här personen hade inte överhuvudtaget läst till socionom på Uppsala universitet.
Jane hade även kunnat uppvisa goda referenser i anställningsprocessen. En man som påstod sig representera Janes tidigare arbetsplats gick i god för Janes kompetenser.
Och då visade sig ganska snabbt att det fanns ingen person med det här namnet anställd och hade aldrig funnits på det företaget. Så att det var ju någon annan som hittade på helt enkelt.
Det är tydligt att Anna inte varit med om något liknande förut.
Nej, inte överhuvudtaget. Och det var väl det här att det kändes som att det var ett helt koncept. Ja, men hela paketet med en falsk utbildning, falska referenser, ett uppenbarligen falskt CV då. Att man verkligen framstår som att man är någon annan än den man är. Det är ju fruktansvärt att tänka sig att man anställer personer som inte vet vad de gör när man ska hantera omhändertagande av barn eller att människor blir fråntagna sin självbestämmande rätt. Så att det är ett otroligt viktigt yrke att det är rätt personer just när det gäller socialtjänst.
Annas berättelse är ett exempel på ett misslyckat bedrägeriförsök. Hon träffar aldrig heller Jane. När det kommer till att få kontakt med personer som haft mer ingående erfarenheter av Jane när hon lyckas ta anställning under falska premisser, så möter vi ofta svårigheter och en stark ovilja att prata. Vår researcher Alessandro beskriver.
Det är ett svårt case, är det. Från början till slut känns det som. Det är när man väl når någon som kan eventuellt känna till någonting, så möts man ofta ett motstånd, antingen en rädsla eller bara en ovilja att prata om det. Det är ju även svårt med folk som bara har träffat henne en gång liksom, i olika bedrägerier. Och så här. Det finns en hotellincident där jag kontaktade en receptionsansvarig som har träffat henne, har pratat om detta tidigare i vittnesmål och liknande. Men när jag har kontaktat henne så får jag prata med hennes kollega, och genom sin kollega förmedlar hon att hon inte vill ställa upp. Sen har vi även en tvist som hon har varit med ett företag. Där det först var väldigt tyst från företaget. Där sen en från företaget kontaktar mig och säger: hej, kul att du är på den här historien. Vi är väldigt glada att vi blev av med henne till slut. Och det är sällan man stöter på en människa som är så manipulativ och som i princip gör vad som helst för att livnära sig på andra. Återigen deras ord. Men samtidigt vill hon absolut inte ställa upp officiellt, utan kan tänka sig att bidra med inofficiella uppgifter. Det känns som att det är en rädsla. Liksom. Att de, i deras ögon så vet inte de vad hon är benägen till, och därför väljer de att inte ställa upp. Det är den känslan jag får när jag pratar med folk.
Men det finns undantag. Vi får tag på en kvinna som varit verksam på en socialförvaltning där Jane har arbetat.
Orkar du berätta eller bara?
Barbro, som vi kallar henne här, berättar att hon har en hel del att säga om vår huvudperson. Men hon vill inte ta det på telefon och ber oss komma hem till henne. Vi får återigen en känsla av hur inget tas för givet när det gäller Jane. Jag reser norrut och träffar Barbro i hennes kök.
Det här hade hon jobbat mellan de här datumen på barnintensiven. Men där var hon inte. Hittade hon inte det.
Hon sa det, men okej. Så då gör hon det.
Hon visar upp flera dokument som hon sparat som är kopplade till Jane. Jag ber henne berätta om hur hon kom i kontakt med Jane första gången.
Vill du att jag ska börja från början?
Ja, gärna. Mm.
Det är 14 år sedan. Barbro ska anställa en ny socialsekreterare. Utbudet var inte optimalt, men en handfull kallades in på intervju.
Och en av dem var den här som då inte kallade sig för Jane utan något annat. Hon har ju bytt namn några gånger. Och träffade henne. Hon gav ett jättebra intryck, trevlig. Och de referenserna hade lämnat, de var helt okej. Okay. Två referenser som jag ringde. Och då i sin CV hade hon sagt att hon både var sjuksköterska och socionom.
Precis som Katjas systrar beskrivit hur de inledningsvis blev tagna av Janes uppenbarelse fick Barbro ett gott första intryck.
Ja, jättetrevlig skulle jag säga att hon var. Väldigt underhållande och liksom nästan, om jag använder ord förföriskt så har det ingenting med sexuellt att göra, utan mer som en människa. Hon kunde liksom väva in en och jättetrevlig att prata med, intressant och rolig och sådär. Fascinerad är bättre än förförd. Fascinerad är ett bra ord av henne.
Men ganska snabbt började Barbro ana oråd. Små avvikande beteenden som hon reagerade på.
Någonting med henne. Hon ville liksom inte riktigt ta hjälp. Hon kunde själv. Men jag tvingade henne att ta hjälp på det. Men hon började liksom redan ganska tidigt göra egna ärenden som jag stoppade in. Så att du måste faktiskt vänta lite grann.
Det var framförallt Janes återkommande bombastiska anekdoter från sitt liv som Barbro tyckte var märkliga.
Så berättade hon helt plötsligt efter någon sån här handledning att hon hade, hur hon hade friat till sin fru. Hon hade hyrt en hel restaurang och bara för dem. Och så hade hon friat. Och någonstans när hon berättade detta så tänkte jag, är inte det lite storsvulet i alla fall? Det är något som är fel. Något är riktigt fel. Men jag kan inte ta på det vad det är. Och i samband med det här så berättade hon också att hon hade varit sjuk jättelänge i cancer. Hon hade skrivit en berättelse som hon gav till mig. Och så ville hon också tala om att hon hade varit hotad. Och så hon hade varit med efterlyst. Jag kunde få se på bandet om jag ville. Och jag sa nej, jag vet inte varför jag gjorde det. Jag ångrar det då. Jag borde ha sett det.
Det var vid ett tillfälle som Barbro kände att det var nog.
Och så ringde hon på morgonen för hon skulle fråga någonting om hon var på väg till jobbet. Och så sa jag, men jag har, det ringde på telefon. Jag har faktiskt inte tid för jag är hemma med hunden när jag väntar på att veterinären ska ringa. Och då, jaha, så har du inte tid med mig? Och så la vi på då. Och jag tänkte inte mer på det utan jag fortsätter med det jag skulle göra hemma. Och då fick jag ett sms där och sa, det är ingen idé i alla fall, så jag, för jag sitter där vid vägkanten. Min syster har kört ihjäl sig. Och då tänkte jag så här, nej, det här har inte hänt.
Barbro misstänkte alltså att Jane fabricerat en historia om att hennes syster gått bort. Trots den känsliga situationen valde Barbro att lita på sin magkänsla och konfrontera Jane.
Jag sa till och med till henne, vet du, jag tror inte att din syster är död. Jag har ringt runt till de kyrkor och säger, de har ingen begravning med den här människan. Ja, och hur kan du? Ja. Sen slutade med att en av våra kollegor åkte hem till hennes syster och hon levde i allra högsta grad. Och det gjorde han på eget bevåg, det var inget som jag sa att han skulle göra. Men hon gick under skinnet på en på någon vänster som gjorde att det var så fruktansvärt svårt att liksom styra upp. Men alltså det gick, jag kunde inte lita på henne, jag kände att det blev för mycket. Alltså på riktigt för mycket.
Det var nu som Barbro även fick nys om att Jane fabricerat sina meriter och inte var behörig att arbeta där.
Hur allvarligt är det att man liksom fejkar till sig?
Det är väldigt allvarligt, det är ju bedrägeri. trolöshet mot huvudman skulle man kunna säga. Det är väldigt allvarligt, det är ju bedrägeri. Hon har ju sagt att hon är något som hon inte är. Hon sa att hon var sjuksköterska, att hon var socionom. Visserligen inte riktigt klar sjuksköterska, men socionom sa hon att hon var. Och när jag äntligen tog reda på det här, det var inte så lätt att hon hade skyddad identitet, så var det ju så att hon hade ju inte ens skyddad identitet, den var ju också falsk. Hon är oerhört listig. Oerhört listig.
Jane kunde uppenbarligen inte arbeta kvar. Men då ska det också bli ännu märkligare.
Nu struntar jag i det här. Nu ska du och jag prata med min chef. Då sitter hon som du och jag. Då sitter hon vid sitt skrivbord och jag sitter i kanten av skrivbordet så här. Då lutar hon sig fram. Nu går jag snart in i micken. Och så säger, vet du, sa hon, om du gör det här så kommer jag anklaga dig.
Enligt Barbro hotade Jane med att anklaga henne för sexuella övergrepp.
Och så tänkte jag, hon är kapabel att göra det. Helt kapabel. Då hade jag verkligen en pingpongmatch i huvudet. Jag var inte orolig för, jag visste ju att jag inte hade gjort det. Men ett rykte är ett rykte. Tills jag sa, men vet du, du kan säga precis vad du vill. Klockan 3 eftermiddag ska du träffa min chef, ska du prata.
Till sist slutar Jane självmant som socialsekreterare hos Barbro. Men kontakten dem emellan ska inte sluta där.
Så sen när hon hade slutat och jag hade polisanmält och hon hade fått reda på det, så började hon ju, alltså det var ju hon, fast det var från en betald telefon, och skicka hot och sms. Jag vet vad dina, barn är hemma, ja, det är höstlov nu och alltså massa såna här. Jag känner folk som kan göra det illa. Och det var ju aldrig adresserat från henne, men jag har ju svårt att tänka mig att någon annan skulle göra det. Jätteobehagligt var det, ja. Men det är också ett obehag i att hon blir... Hon går in för nära. Om man tycker en människa är trevlig kan man ju dras med det. Jag tyckte hon var jättetrevlig, ska jag känna. Kvick i hjärnan och sådär. Det var spännande.
Det börjar bli allt tydligare för oss varför vissa tycker det är obehagligt att prata om Jane. Om du vill lyssna utan avbrott eller slippa vänta på nästa avsnitt av Dirty Jane kan du ladda ner Nådio. Hos Nådio får du starka berättelser som berör och poddserier du inte kommer kunna stänga av. Tjänsten med bara bra dokumentärer helt enkelt.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Okej, hörni, gänget, vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det var flashbacktråden om Jane som ledde oss hit. Flertalet historier och vittnesmål där om Janes bedrägerier går att bekräfta via domar. Hon har suttit i fängelse för ett antal av dem. Men det finns också uppgifter i flashbacktråden som hon inte har åtalats för och som vi måste förhålla oss väldigt försiktigt till.
Här kommer Tinder också. Det är någon som skriver att hon träffade Jane via Tinder för ungefär ett år sedan. Det här är ju precis innan då som hon var... Ja, det här är 2017 skrivs det, så att det är 2016 någon gång. Så det måste precis innan hon träffar Katja.
Okej, vad skriver de om
Vi dejtade ett tag. Vi dejtade ett tag, precis som tidigare.
Det gäller uppgifter om att Jane ska ha lurat och till och med drogat kvinnor hon haft kortare relationer med. Flashback-användaren Maymay skriver: jag vet en som hann med en dejt med detta tragiska spektakel till människa. Hon blev drogad och vaknade dagen därpå utan både det ena och det andra. Kreditkort bland annat. Tömt naturligtvis. Sen följde hot och diverse annat otrevligt vid konfrontation en lång tid efter. Biscuit 83 skriver: jag träffade Jane via Tinder för ungefär ett år sedan. Vi slutade att ses efter att hon har drogat mig och stulit extra nycklar, plånbok, kläder med mera. Det är som nämnt vittnesmål vi inte kan bekräfta. Men det är historier som Katjas systrar tar del av när de läser flashback-tråden och som bygger på en oro som redan funnits kring relationen mellan Jane och Katja. Kiki beskriver här hur hennes farhågor såg ut.
Utnyttjad, utsatt för bedrägerier, blir drogad. Direkt fanns det en oro där. Ja, jag tror jag kände skräck. Ja.
Kiki kände sig tvungen att konfrontera Katja och varna för det hon hade läst om. Hon åker hem till Katja på Kungsholmen. Där finns också Jane.
Och jag försöker ta upp det här på lugnt sätt, att jag har läst det här. Och Katja försöker lugna mig direkt. Men Kiki, det är en... vet du vad flashback är för någon tråd? Det är människor som inte har något liv ungefär. Och det är bara skitsnack och förtal ungefär. Men, och så sa hon vidare att ja, Jane har berättat allting för mig. Och jag vet allting och det är inget konstigt. Och så. Och jag fortsätter ändå att uttrycka min oro. Och sen strax efter där så börjar Jane gråta. Och ungefär som att, ja, jag visste det. Jag kommer vara dömd för alltid efter det där. Jag minns inte ordagrant, men och hon grät och Katja försökte trösta henne lite sådär.
Katjas och Janes enade försvar sådde ett frö av tvivel hos Kiki. Var verkligen Katja i fara? Eller var berättelserna från Flashback överdrivna?
Visst, den efteråt. Man har ju fått tänka, speciellt efter vad Katja sa, att okej, kan finnas människor som hittar på, överdriver, inte. Vad är sant, vad är inte?
Flashback-tråden blir ett problem som återkommer för Jane i mötet med Katjas närstående och som behöver hanteras. Katjas vän Jeanette berättar:
efter att jag har träffat henne första gången så går det ganska fort tills jag får läsa den här flashback-tråden. Det är på hennes initiativ, Janes. Att det snackas skit och att det inte är sant. Och att det är en kollega till henne som tar parti för henne och som har skrivit något.
Jane tar självmant upp tråden. Kanske är en medveten strategi för att förhindra och kontrollera ryktesspridningen om henne.
Så hon försöker ju skärma mig också, så att säga.
Även om flera av de närstående försöker konfrontera såväl Jane som Katja med uppgifterna från Flashback, så är det inte något som ruckar på relationen. Katja och Jane fortsätter leva tillsammans.
Ja, men här är den. Vänta, jag ska ta den från början.
Jeanette visar oss en film på Jane och Katja. Det är första gången vi får se deras interaktion.
Och den är rund, så här.
Men du sa att den inte mådde så bra.
Jane filmar Katja som berättar om en fågel på balkongen. Det är lite svårt att hänga med i vad som händer. Men stämningen känns lekfull.
Vi har alltså en funktionshindrad fågel på balkongen.
Om det nu är en fågel. Jag vet inte vad det är för någonting. Gå iväg, jag behöver röka.
Katjas relation har blivit starkt ifrågasatt. Både familj och vänner är oroliga för hur den har utvecklats och för de uppgifter som framkommit om Jane.
Det är svårt, om inte omöjligt, att veta hur Katja tänker och känner under den här perioden. Delvis för att de närstående fick allt mindre inblick i hennes liv. Men genom systrarna har vi fått tillgång till ett antal skrivblock som tillhört Katja och som ger oss ett litet fönster in i Katjas tankevärld här. Det är precis som anteckningsblock brukar vara, en väldig variation av innehåll. Det är listor på maträtter som ska lagas, att göra listor och filmtips. Det finns en röklogg där Katja noterar varje cigg hon tagit samt klockslag. Det finns också små hjärtliga meddelanden som skrivits till Jane. Hej älskling, jag åkte till kontoret, vill inte väcka dig. Hjärta, älskar dig, ses snart. Det är i regel bara små fragment från deras vardagsliv tillsammans och inget som indikerar något annat än en normal och kärleksfull tillvaro. Men det finns även texter i anteckningsblocken som vittnar om något annat. Det står till exempel: trött, ledsen och osäker. Är jag rädd? Eller är jag bara frusen? Har jag henne? Eller är hon förlorad? Det är textrader som tyder på att Katja och Jane kämpar för att få relationen att fungera. På en sida står det exempelvis bara nya tag. Och på en annan är det formulerat som ett kontrakt där det står Katja vill respektive Jane vill med deras underskrifter intill. Det är som att de har tagit ett gemensamt beslut att fortsätta efter en tuff tid. Lite längre ner har Katja ritat hjärtan och skrivit Moving on to the future. Strax ett år in på Katja och Janes relation har alltså distansen mellan Katja och systrarna Monica och Kiki ökat betydligt. De hörs allt mer sällan. Men då ska systrarna bli varse om att Katja blivit sjuk.
Katja var frisk innan hon träffade henne. Någonting händer, Katja blir sjuk och det går ut ett sms. Så de som är utanför försöker ta kontakt, men det är Jane som styr det hela och säger att det här är bara inom familjen.
Vad Monica och de andra närstående får höra är att Katja ska ha drabbats av leukemi.
Leukemi och sen var det andra sjukdomar.
Då måste vi ju bli jätteoroliga. Men...
Ja, vi blev jätteoroliga och vi försökte ju prata med Katja, men då var det ju Jane som svarade och sa att er syster orkar inte prata, men gå via mig. Vi var, men vi vill prata med vår syster, punkt liksom. Och sen i slutändan så fick vi väl ett samtal från syrran och hon berättar att nej, men det är inte så farligt som det låter. Vi bara, men vadå? Det låter ju allvarligt. Men jag vet att hon var dålig, för hon hade ju feber, 40 graders feber, ganska länge.
Det blir aldrig någon riktig klarhet i vad Katja är för sjuk här, eftersom det var svårt för systrarna att veta vem de faktiskt kommunicerade med.
Det som är viktigt här är ju att Jane hade någon kontroll över att kolla på hennes telefonsamtal, listor, konversationer, allt det här.
I efterhand har systrarna kunnat bekräfta att Katja aldrig fick någon officiell leukemidiagnos. Och de är övertygade om att Jane ljög om sjukdomen för att skapa ytterligare distans mellan Katja och omvärlden. Men det ska inte dröja lång tid tills att en helomvändning ska ske. När Katja bryter tystnaden om hur relationen med Jane faktiskt är.
Då öppnar ju Katja upp sig helt och berättar väldigt mycket om vad som har hänt. Och då får vi reda på att redan i... Jane flyttar ju in typ 24 mars 2017. Någon månad efter, redan då börjar bli lite tjabbel om pengar och hur ska man säga?
Vad systrarna bland annat inte känt till är att Katja blivit lurad på pengar.
Hon använder Katjas konton och tar lån till en resa på 40 000 helt plötsligt.
Det var kläder, Zalando vet jag, det var 9 000 någonting.
Hon hade beställt telefoner, jag tror det var 5-6 mobiltelefoner på Katjas namn. Katja hade då sett en avi och gått och hämtat ut. Men då hade någon redan varit där och hämtat ut telefonerna.
Det var allt möjligt. Det var på alla olika sätt hon kunde göra bedrägerier, känns det som. Så det fick jag höra senare att Katja hade börjat sova med bankdosa och bankkort i påsen någonstans.
Enligt systrarna utsätts alltså Katja för en rad olika bedrägerier av Jane. Det är summor som pressar en redan ansträngd ekonomi. Men det finns pengar som Katja besitter som hon är beredd att försvara till varje pris.
Jag vet att Jane vet om att det finns ett arv.
Arvet som Monica syftar på är det som kvarlämnats från ex-sambon Sofia efter hennes bortgång. Pengar som Katja har öronmärkt till dottern Sandra, men som Jane anser att de borde få ta del av. Och hon är inte den enda.
Katja får ett samtal från Janes pappa. Jag skäller ut Katja mer eller mindre och säger att varför delar du inte med de här pengarna med Jane? Och Katja, det här är ju ett arv. Det här ska gå till Sandra. Så det här är inga pengar som man ska pilla på. Och i slutändan så får hon över pengarna till Fias föräldrar. Och så får de vara där tills Sandra är redo liksom.
Katja har i det här läget öppnat upp sig för systrarna om allt märkligt och obehagligt som framgått i relationen med Jane. Hon börjar nu inse att den är bortom räddning. I en anteckning från Katjas skrivblock från den här tiden står det: det spelar ingen roll hur stark man är. Allt kan brytas ner över tid. När man tillåter sig själv att skjuta på sina gränser. Det märks inte från gång till gång. För att man hänger på och ser bara gränslinjen, inte hur den har förflyttats. Man är för upptagen med att tillåta och förlåta. Någon måste sära på oss. Jag har försökt. Jane har försökt. Kärleken är starkare än oss. Vi klarar det inte.
Jo, men hon uttryckte ju ganska starkt att hon älskade Jane vid det här tillfället i alla fall och verkligen ville leva med henne resten av sitt liv. Men jag måste lämna henne. Det går inte.
Men att bryta med Jane är inte en enkel uppgift för Katja. Delvis är det känslomässiga bandet starkt. Men det finns också andra farhågor.
Jo, i något tillfälle så säger hon faktiskt att jag vill ur det här, men jag vet inte hur jag ska komma ur. Då sa vi att men du vill bara lämna henne, kasta ut henne. Hon var nej, det går inte. Det krävs planering. Katja var ju rädd för att Jane skulle använda det här mot henne på något sätt. Så jag vet inte vad Jane hade för en hålhake på Katja. För det fick vi aldrig reda på. Hon är väldigt trött, skärrad hela tiden på sin vakt. Får inte lugn och ro, inte den glada Katja, utan på helspänn hela tiden. Hon, varje dag när hon kommer hem från jobbet, hon har ingen aning om hur den andra parten liksom är, i vilket tillstånd. Så att... Man ser en försämring.
Det ska också under den här känsliga tiden hända något utanför relationen som gör situationen ännu mer sårbar för såväl Katja som systrarna Kiki och Monica.
När Katja har det här problemet med Jane, med allt som händer däremellan, Så då får vi också ett samtal. Vår pappa som har immigrerat till Spanien går bort. Och Katja får ju dödssamtalet. Att han har hängt sig. Det blir för mycket för Katja.
Det händer aldrig det där uppbrottet som är på gång?
Nej, de tyr sig till varandra. Det gick inte att sära på dem. Vi försökte, men det var ju som två magneter liksom som bara...
Det är som att pappans dödsfall resulterar i ett återfall för Katja, där hon väljer att gå tillbaka till Jane. Trots hennes tidigare beslutsamhet att lämna, och trots systrarnas och vännernas oro.
Ja, det känns som att det blev en mer och mer helvetes soppa. Så mycket svek och lögner och missbruk och bedrägerier. Och sen försöka behålla sitt förstånd i allt det där.
Jag vet bara att jag kände... Hon fick något järngrepp om Katja. Något järngrepp bara. Ett psykologiskt och känslomässigt järngrepp.
Den 4 april 2019 får Monica ta emot ett samtal. Det är Jane som ringt. Hon undrar ifall Monica hört något från Katja.
Jag bara, nej, vad är det nu? Vad är det som har hänt? Det är så här, den här typiska frågan liksom, hela tiden.
Enligt Monica berättar Jane att hon och Katja bråkat föregående kväll och att Katja lämnat lägenheten och fortfarande inte hört av sig.
Jag bara, ja, men då har hon väl tröttnat på det och dragit iväg och vill vara i fred. Jag blev mer så här, men Katja har ju fattat galoppen och lämnar dig nu. Hon bara, ja... Kanske har hon gjort det. Hon var jätteluddig när hon ringde.
En dag senare, 2 dagar efter Katjas påstådda försvinnande, får Monica ytterligare ett samtal.
Så får jag ett samtal från ambulanspersonalen där de frågar vart jag är någonstans. Och då blev det liksom hjärtpåslag och du vet, jag minns knappt någonting. Jag vet att jag fick tag i en taxi, åker, hinner prata med Kiki.
Det gick inte att fatta vad som hade hänt, tror jag, men det bara var så fel, det var så konstigt, det var så... Ja, det var så ofattbart. Jag kände nog någonstans att Katja inte hade gjort det här.
Ni har lyssnat på det andra avsnittet av Dirty Jane för Nodio. Du behöver inte vänta en hel vecka på nästa avsnitt. Hela säsongen av Dirty Jane finns redan ute hos Nodio. Ladda ner appen där appar finns och testa gratis. Avsluta utan bindningstid. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Producent Kalle Ström. Exekutiv producent John Mork. Research av Daniel Nilsson och Alessandro Nilsson. Ljudmix av Jakob Oldenburg.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.